Och då okej.
Hej och välkomna till våran podd.
Vi är igång. Mm. Laddar du att ända sådär ja. Alla de här som man måste få undan.
Ja.
Idag är det den 5 februari va?
5 februari, detta skottår.
Mm. Japp, och jag tänkte säga att vintern har nästan börjat. Vi brukar börja med en väderrapport här alltid.
Mm.
Jag fick nyligen läsa att det var den varmaste januari någonsin som tog slut här i veckan.
Och också den enda sen mätningarna började som var helt snöfri i Helsingfors.
Faktiskt. Mm. Speciellt i Finland var det verkligen underbart väder.
Mm.
Sen där uppe i norra öster så har de ju snö. Så
vänta. Vadå underbart väder?
Va? Det finns inget slask på gatan. Har du noterat det?
Du kan ju inte definiera senaste tidens väder som underbart. Man kan definiera det möjligtvis som slaskfritt. Men underbart, det är som att säga att liksom en tom glasskorn är en bra glass för det är inte slask. Det är liksom...
För att det inte smakar illa.
Det var inget väder alls, i var min poäng.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Johannes Strand.
Det har inte varit väder alls. Det har inte funnits någonting. Det har bara funnits ett enda långt mörker.
Uh-huh.
Och det är precis mer
än det. Så det är 82 november nu liksom.
Ja.
Ja. Jag läste just en liknelse där någon jämförde hela det här klimatgrejen som med Titanic som är på väg mot ett isberg.
Ja.
Men det finns ju inga isberg längre.
Så vi är safe.
Vi är safe, ja.
Underbar.
Idag kom också riksdagen tillbaka på jobb efter jullovet här i Finland.
Mm.
Hoppas de är utvilade efter all skinka och så här.
Mm.
Och framförallt den 5 november här i Finland är det ju flaggdag för Johan Ludvig Runeberg.
Johan Ludvig Runeberg.
Ja.
Den gamla poeten.
Inte bara poet, nationalskald.
Hur blir man det, tror
du? Hur blir man skald? Det här var faktiskt frågan jag tänkte ställa dig. För han är inte bara författare eller poet, liksom. Man är skald.
Mm-hmm.
Jag måste kolla upp etymologin för ordet skald. Och det kommer alltså från gammal nordiska Snorres Edda.
Okej.
Okay. Jep. Snorre var skald, den första av våra skalder här i Norden. Och det visar att väldigt många länder har nationalskalder, officiella sådana. Finland har då Johan Ludvig Runeberg, född 1804. Norge har Knut Hamsun.
Okej, så man har en?
Nej, vi kommer dit.
Okay.
England har Shakespeare. Frankrike börjar den liksom frika ut lite. De har Hugo, Baudelaire och Aragon.
Mm-hmm.
Surrealister från början av 1900-talet.
Mm-hmm.
Sverige har ännu fler.
Oj.
Yep.
Är det här jag ska gå in och försöka liksom visa?
Mm, det är exakt här det börjar. Vem är Sveriges nationalskald? Jag hittar en lista på 1, 2, 3, 4, 5. 5 nationalskalder som är erkända i Sverige.
Just nu står det helt stilla i mitt huvud.
Okej. Okay. Någon med en luta från länge sedan.
Bellman.
Bellman var första faktiskt.
Såklart.
En skärgårdstrubadur.
Taube.
Ja, Evert Taube. Sen 3 till.
Är det någon som är yngre än Taube?
Nej, Taube är nog det senaste tillskottet. Cornelis platsar inte alltså.
Nej.
Till exempel.
Nej. Ja, okej. Okay. Men innan Taube då? Och Bellman?
Mellan dem,
ja. Gud, det här är extremt pinsamt. Det står verkligen stilla.
För det här är tre namn som jag knappt hade hört om.
Uh-huh.
Werner von Heidenstam.
Absolut, ja.
Någon du känner?
Ja.
Svenska akademins ledamot 1912 till 1940.
Ja, ja. Den hade jag inte plockat, tror jag, ens som jag hade fått en stund på mig. Men
okay.
Absolut ett
men,
namn.
Men jag, du, som är, du
nu,
tycker
nu,
det är okej?
Okay. Nu säger det, absolut.
Okej, mm. okej. Okay, okay. Esaias Tegner.
Mm.
Från 1782.
Okej, okay, ja.
Biskop och skald. Ingen du känner till, tänker jag?
Nej, absolut.
Va?
Tegner. Ja, känner inte Tegner. Ja.
Tegner. Birger Sjöberg.
Ja, Birger Sjöberg.
Ah!
Det finns ju, Birger Sjöberg är ju då, Manu Diao gjorde ju en skiva med Birger Sjöberg-tolkningar för nu nästan 10 år sedan.
Känner du till något av hans verk också?
Genom Manu Diao.
Jaså.
Ja.
Ah.
Jag lyssnade ganska mycket på den skivan ett tag, för det är en väldigt fin skiva.
Ah.
Och det var en sån här absurd grej. Det är ju ett rockband som plötsligt skulle göra... Nej, förlåt. Jag sitter och ljuger här för dig.
Är det så?
Ja, det var inte alls dem. Det är ju, Birger Sjöberg är ju tolkad av Tommy Körberg.
Ah.
Så är det, naturligtvis.
Du tänkte på
jag tänkte på en helt annan.
Ah. Ah. Tommy Körberg tolkar Birger Sjöberg.
Ja, mm-hmm. Och det ska jag säga, Körberg. Även om man inte tycker om Tommy Körberg så är faktiskt just de skivorna väldigt fina.
Mm.
Ja.
Ja, Birger Sjöberg beskriven som en vis sångare från början av 1900-talet. Skriv något som heter Fridas bok. Är det här något som ni känner till från skoltiden?
Frida sjunger ju han om där, ja. Tommy Körberg när man lyssnar på skivorna. Så det kan ju låta ju klinga rätt.
Mm. Just det. Mm. Okej. Okay.
Gud, nu har jag ju bort mig helt. Så nu får jag ju...
det kan bara bli bättre.
Ja, verkligen.
Cornelis platsar alltså inte. Men jag tänker mig så här...
Han var inte svensk.
Det är sant, han är väl född holländare.
Ja.
Ja. Det är sant, han kan inte vara en nationalskald.
Nej, det kanske inte håller då. Nej, jag vet faktiskt inte.
Det är sant, det måste ju finnas det här blod mot båden och allt det här.
Säg att det skulle behövas en ny.
Exakt.
Ja. Och,
har vi nu förbundit oss i Finland till Runeberg för life? Eller kunde vi tänka oss att lägga till någon till kanon?
Vem skulle
Sverige
det vara?
Sverige som ren H5 kunde ju lätta en till, tänker
jag. Ja, det tänker jag med. Och kanske dags för en kvinna då. Vem det nu skulle vara.
Ja,
det är svårt, för man gör ju inte den sortens musik längre heller. Det är ju väldigt få som gör liksom lurik.
Engagerande.
Dels det, att man är nationellt engagerande, men också liksom lurik i den meningen.
Mm-hmm.
Jag menar, Per Gessle är ju jätteduktig musiker, men kanske inte riktigt en skald.
Nej, men det ska ju inte heller behöva tonsättas. Jag menar, vi talar om liksom, ja, om text i närmast. Men jag har faktiskt tänkt på musiker i första hand av någon anledning. Ja, när jag funderar på vem som kunde vara... Sverige, men Sverige har ju många, men Frostenson kanske kunde vara en sån.
Ja.
Kanske inte efter allt som har hänt.
Nej, kanske inte nu längre.
Nej, men om vi kollar lite på vem som har gjort sån här, ska säga, Billman-lika visor idag.
Ja.
Men nationalistisk...
Alltså nej, det finns ju inga...
Ultima Thule.
Ja, precis.
Okej, okay, lite bort från Peps Persson.
Ja.
Totta Neslund.
Ja, jag vet inte, man kanske tänker för snävt.
Stefan
tänker på,
Sundström.
Jag antar att Bellman var... alltså jag vet inte om det fanns punk när han levde.
Mm.
Men om man tar liksom Peps Persson så är han ju alternativ, kan vi kalla honom. Och för det är ju där någonstans man måste börja gräva nu. För att det är ingen som gör kommersiellt framgångsrik liksom, lyrik.
Tåström.
Ja, Tåström, ja. Ja, varför inte?
Mm. Joakim Tåström.
Ja.
Eller
Hellström.
Håkan Hellström, absolut.
Mm.
Anna Järvinen.
Absolut. Det finns alltså om vi går liksom, om vi går åt det här hållet så finns det ju massor. Eva Dahlgren, det finns liksom, kan ju fortsätta en sak.
Det finns. Jag hoppar över till Finland för att bara, ja, för jag funderar på det. Naturligtvis om vi ska ha en ny nu så måste det ju vara Ralf Antbacka, poeten som idag fick Runebergspriset.
Ja.
För sin Potsdamer plats och andra verk, väldigt experimentell och framåtlutande poet. Sen tänkte jag på Vasas Flora Fauna, som har ett nytt album på kommande.
Ja.
Men sen insåg jag vem som är Finlands nationalskald på riktigt. Och det är ju Darude.
Ja.
Sandstorm, liksom.
Ja.
Det borde ju vara vår nationalsång. Det... Inte ett ord och liksom techno.
Ja, ja. Ja, okej. Okay. Ifall den görs i en metalversion.
Jag tänker det här... Ja, precis, du har den också. Ja,
ja.
Ja, okej. Okay. Eller... Och det här får du ta över. Sara Klang,
jag var på konsert med henne igår. Mm. Innan jag går in på henne ska jag faktiskt prata om hennes hemstad kort. För jag har ett förslag till nämligen.
Varsågod.
Hon är från Göteborg. Född 1992 i Göteborg, sa Sara Klang. Men vi pratade om, för några veckor sedan pratade vi om vad som skulle bli Göteborgs jubileumslåt.
Ja, yep. Det fanns fem
eller sju, något sånt där.
Ja.
Och alla hette ju någonting i Göteborg, utom en.
Utom en.
Och nu har en låt vunnit.
Oj, vilken blev det?
Det blev Katarina Hemlins Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg.
Vi vill leva,
på
vi
tal om nationalskalder, eller hur?
Fan.
Man kanske är cityskalder. Liksom
låter mer som en lokalskald.
En lokalskald.
Ja,
mm.
Mycket fint.
Ja. Jag har inte kommit så långt att jag lyssnat på den här.
Okej, okay, det kan vi lämna.
Ja.
Och njuta av den på varsitt håll.
Men ska vi hoppa till Sara Klang då? Jag var på Sara Klang på Tavaste igår.
Sara Klang.
Och det är lustigt det där. Du går på, vågar påstå, på fler konserter än vad jag gör.
Mm.
Jag gick ganska mycket på konserter förr i tiden, men av de vanliga tråkiga skälen så blir det mer sällan nu. Men en tisdag i februari, när det kommer en artist som jag känner namnet på till Helsingfors, och inte minst Tavaste, då får man ju bli lite sponsrad av det.
Från Sverige. Det.
Från Sverige, dessutom. Mm. Ja. När alla stänger, Nostri stänger... Cirkus håller på att stänga.
Virgin Oil stängde.
Stänga. Alla de här lokalerna som kan ta 1-2 tusen människor stänger. Av skäl som jag antar är lätt liksom, att räkna upp. Men Tavastia finns kvar. Tavastia är bra.
Mm.
Och jag var ändå ganska imponerad av att det fanns... Det kom ändå... kan ha varit kanske i alla fall 250-300 människor där igår. En tisdag i februari.
Hur många sa du?
250-300
så
kanske.
Ja. Okej, för jag hörde att det var öde.
Ja, öde var det inte.
Nej.
Det var nog ändå så pass många att det var liksom en fond av människor. Hade jag velat stå längst fram hade jag kunnat göra det. Så få människor var det.
Okej.
Men jag tycker ändå...
Det kommer alltid dock.
Jag tycker ändå att en artist som inte är jättekänd en tisdag i februari är det helt okej. Okay. Ändå. Och jag kan känna viss glädje över att det finns en plats i utbudet för även den sortens konserter.
På en tisdag?
Ja. Eller?
Ja, absolut.
Ja. För jag menar, alla kan ju inte, liksom vara, alla kan inte sälja ut. Eller?
Och alla som var där var ju där, som vi brukar säga.
Ja.
Alla som kom var där.
Ja.
Och de som kom var väldigt, väldigt nöjda.
Ja.
Förstår jag. Nu har jag hennes
här har
röst.
Vi en kvinna som kan sjunga.
Ja, exakt, hennes röst har ju hyllats verkligen.
Ja.
Men HBLs recensent Malin Nyqvist skrev någonting av det bästa av det här. Och kanske lite i anslutning till att hon kunde vara en nationalskald. Att hon är redan en del av folkhemmet, skriver Malin Nyqvist. Och så fortsätter hon. Inte sedan Snoddas sjöng flottar kärlek i hylans hörna har någon gått igenom rutan som Sara Klang i På spåret 2018.
Ja, hon fick ett stort genomslag där.
Mm.
Här var det ju så att hon är inte purung. Hon är ju för 27-28 år. Och 29 kanske i år. Skitsamma. Hon var inte så himla... Hon var ganska blyg. Och hon hade fått det absurda sagt till sig att... alltså hon öppnar konserten med på svenska. Hon sjunger ju på engelska, men öppnar på svenska i sitt mellansnack och säger jag har fått olika direktiv vilket språk jag ska prata.
Mm.
Och klart osäker. Och den här finska publiken då, eller finländska publiken, som ofta är fallet när man kommer hit, tänker inte hjälpa henne på traven.
De bara står tysta.
Står där tysta.
Va, du hjälpte inte heller?
Nej, jag stod längst bak i lokalen med min öl. Och tänkte att det här är intressant. Och hon får ingen hjälp alls. English? Svenska? Och får ingen respons. Utan väljer svenska till slut. Okej, svenska, ni fattar. Vilket jag förmodar att de flesta inte faktiskt gjorde. Inte minst för att hon var ganska sådär osammanhängande och ganska sådär uppenbart lite nervös.
Uh-huh.
Sådär. Och så börjar man prata lite som svenska kocken. Sådär, sådär. Och drar så här konstiga referenser. Hon drog ett skämt till exempel att jag är inte så bra på att stå på scen. Det känns som att vara en SO-lärare med en PowerPoint-presentation. Och SO är ju då ett ämne som ingen i Finland heller vet vad det är för någonting.
Nej.
Samhällsorientering då.
Aha.
Det heter OÄ på min tid.
Jag tror det heter omgivningslära för oss.
Det kan det mycket väl vara så att det är svårigheter. Men jag tycker det här var oerhört roligt att göra. Jag skrattar inte högt, men jag tycker det var kul. Den här totala förvirringen. Och det här, det här aningslösa, man har ingen aning. Ingen aning.
Men det var alltså inte bara expertsvenskar som var på plats då? Utan,
det vet ju inte jag. Jag gick inte för att fråga folk. Men och det var säkert en överrepresentation av finlandssvenskar.
Det kan jag tänka mig.
Ja. Men
ingen av dem vågar heller säga.
Nej, det kändes som att det helt generellt var liksom sådär som att fine, folk pratar vilket språk de vill antar jag. Men jag tror att hon hade fått en bättre respons för hennes musik är alla låtar handlar om ond bråd kärlek.
Mm.
Och alla låtar går i väldigt lågt tempo. Det är väldigt liksom avskalat och det är ledset och det är liksom oh, why did you leave me?
Mm.
Och då är det svårt att få igång en publik som inte heller fattar mellansnacken.
På en tisdagkväll.
På tisdagkväll i februari. Mm.
Sen kan man ju tänka att hon också är från Göteborg och det är ju inte alls som förstår vad de säger.
Hon lät lite som hon kom från Stockholm, men jag ska inte klämma henne.
Oh, ja. Okay.
Så var det. Det var min konsertupplevelse.
Cool.
Och, ja, det måste jag säga.
Hur många insekter får den?
Jag skulle ge en stabil... själva musiken är jättebra. Duktiga musiker, duktig röst. Och en stark fyra skalbaggar av fem.
Mycket bra. Eftersom jag nämnde Malin Nyqvist kan jag ju nämna också som en åsnebrygga och övergång här att hennes kortfilm Det rasande som jag hade äran att få spela en och en halv sekunders roll i.
Ja.
Hade premiär här förra veckan också. Jag spelar filmen, eller ska jag säga, filmen handlar om ett gäng gymnasister och den här liksom mördande dynamiken mellan barn i den åldern liksom, mm. som det där som måste varje dag umgås med varandra i skolan liksom. Mm. På den sätt, all den här moralen har liksom försvunnit. Det finns ju ingen, vad ska jag säga, anständighet på gymnasiet mm. vid en lunchrast. No. Det är som sagt en kortfilm. Jag spelar en lärare och min enda roll är att komma in i den här matsalen, titta och vända mig om med en sån här gest. Nej, det här tänker jag inte ta i.
Okej, okay. Men det bär ändå filmen, känner jag.
Jag kände det också, ja. Och det... Men det verkar alltså som om den här filmen verkligen motsvarar verkligheten. Nu är det jättelänge sedan jag har gått till gymnasiet. Men jag vet inte om du märkte att det kom alltså nyheter om alldeles vansinniga våldsdåd i en finlandssvensk skola i ja. Kyrkslätt här i veckan.
Jag såg det.
Jag tänkte lite försöka hoppa över dit. Bara för, jag vet inte, hur minns du ditt gymnasie? Ska vi säga gymnasie, det här är högstadie då. Men alltså grov mobbning. Vi snackar om människor som får utstå sparkar, ja. Slag ja. Dagligen. Ja. Och blir uthängd liksom på video på sociala medier när ja. Det här sker.
Ja.
Och sen kommer hem och säger att ah, det var väl en vanlig dag i skolan.
Ja, just det.
Låter det här rimligt på något sätt från den skola som du gick i?
Det låter inte som någonting som jag inte skulle kunna läsa om även tycker jag på 80-talet eller tidigt 90-tal. Inget jag upplevt själv. Varken liksom
det kan inte vara normalt på något sätt.
Nej, eller? Det tror jag inte heller. Absolut inte. Jag bara säger att när jag läste det här så det var inte så här typ att oj, det här har aldrig hänt i historien. Det var mer så här, det här är grovt. Men, jag vet inte, en aspekt av det är just de sociala medierna där du kan få spridning på det. Och jag antar att det finns en slags det här utökade effekten av just att det kan gå att sprida gör kanske att själva, alltså nu quasi psykologiserar jag, men vet, jag antar att det kan påverka också själva dåren. Eller liksom hur man förnedrar folk.
Jag har försökt fundera på det, jag läst lite och lyssnat på den diskussionen om det här och det känns som om ingen liksom kommer till skott med den här frågan. Vad är det som har gått fel?
Mm.
För någonstans hade ju gått fel.
Mm.
Om du, jag menar, vare sig du är elev eller lärare, liksom, att sånt här inte händer på det här stället dit du kommer dagligen.
Mm.
Jag menar, var brister det när det blir så här?
Jag antar att det inte går över en natt.
Nej, det är det jag tänker också.
Utan det är en kokande groda liksom.
Ja, men jag har så lust att peka fingrar någonstans. Liksom.
Aha.
Det är så hemskt.
Ja.
Vet du, och vi har nu på Lilla Teatern är det på kommande en pjäs som handlar om journalisten och författaren Markus Rosenlunds uppväxt. Han var med om den här på 1980-talet. Liksom. Ja. Vet du, blir sparkad i magen och sånt här. Ja. Och pjäsen som kommer upp heter Morfars Mauser.
Ja.
Vet du, fem före skolskjutning liksom.
Ja.
Och så här. Och jag hoppas han har någon slags förlösande syn på det här liksom. Är det här bara en naturkraft som inte vi kan göra någonting åt? Gör vi något fel när vi packar in så här psykopater som tonåringar är i en sån här kittel som högstadier är?
Mm.
Och sen liksom bara förvarar dem där i 3 år.
Mm.
Och bara tänker att okej, snart är de inte vårt problem längre.
Det här är synbart väldigt svåra med att hantera våldsamma eller extremt stökiga ungdomar verkar vara tidlöst.
Ja, visst är det så?
Ja. Det läser man om
hela tiden. Vi ska bara liksom leva med det som vi lever med mobbning i armén till exempel. Eller
ja.
Som vi lever med ishockeyvåldet. Eller misshandel i fängelser.
Mm.
Eller sådana, men på vilken arbetsplats annat än om du är hockeyspelare eller liksom fångvaktare så kan du råka ut för sådana här random vålds. Att se sådana här liksom,
ja.
Ske.
Ja.
Det, jag menar, kanske jag försöker säga, borde vi ifrågasätta hela den här liksom, idén om att packa in hundratals hormonstinna ungdomar i en sluten miljö som högstadie ändå är. Liksom.
Att det är en djungel är väl dokumenterat. Det är det ju.
Mm.
Det är så minns jag mitt högstadie också.
Mm-hmm.
Det var ganska brutalt.
Ja,
det började liksom inte vara våld.
Vi hade knivar i skolan till exempel.
Ja, det vill jag inte minnas att vi hade.
Ingen som använde dem, men hotade med dem. Vet du?
Ja, men det kan jag tänka mig att det fanns.
Bara några psykopater förstås. Men
jag gick på en ganska relativt bra skola. Då. Men det fanns ju absolut folk som tog droger. Det fanns folk som var helt klart våldsbenägna. Och jag minns att det kom andra skolor då och så där, liksom typ röjde runt. Liksom, någon slags klanverksamhet.
Mm.
Och jag kan inte minnas att det var så här, oj, det här är konstigt. Utan mer så här, jaha, det här hände ju då. Liksom.
Det har ju kommit i olika program. Nu ska vi följa det här och det här handlingsprogrammet så att vi ska få bukt på det här.
Liksom. Ja.
Så här vet du, vi instruerar en från unga år människor att det är fel att mobba och bla bla bla.
Ja.
Ingenting verkar ju funka. Ja. Tvärtom, det här programmet som introduceras som heter KIVA,
ja.
Kiva, väldigt lämpligt va? Kiva Koulu, trevlig skola,
ja.
Har anklagats för att ha gett lärarna en orsak att inte ingripa.
Ja, just det.
Längre liksom. Mm. Att, vi har ju det här programmet. Vad behöver jag göra liksom?
Ja,
jag behöver inte engagera mig längre.
Just det.
Mm. Och så, jag vet, jag blev jätteilla berörd när jag hörde om de här barnen som utstår sånt här varje dag. Liksom. Men samtidigt började man tänka själv att jag har blivit jagad av mina hockeykompisar. Liksom,
ja.
Människor som gick i samma lag som jag på stan.
Ja.
Och man får springa undan för att det inte blir spöd. Liksom,
ja.
Sånt här. På något sätt har man ju överlevt det också. Så att,
ja. Alltså,
kanske man som vuxen tycker att det är värre än vad barnen själv tycker att det är.
Det vete fan. Jag tror bara att man är så jävla resignerad som barn. Alltså, jag tror de flesta barn, man har inte mycket val.
Mm.
Man är ju liksom... Jag men, det är klart att man kan ifrågasätta skolan på något sätt som ungdom eller barn. Men det är ju ändå någonstans det universum man verkar i. Man bara hamnat där ju.
Och det var ingen val.
Nej, det var ingen val, nej. Och att det skulle vara liksom jobbigt på olika sätt. Alltså, liksom, hur fan ska man kunna göra? Det är inte jättelätt att påverka det. Du kan, alltså, i speciellt när du är just barn eller tonåring där du har en massa annan skit att brottas med. Liksom.
Vi talar alltså om laglig misshandel.
Ja.
Ja. Det här är ju... Menar, det är någonting som har gått liksom supersnett väldigt lång tid. Om du måste kalla in polis till en skola.
Ja, då är det ju inte bra.
Nej. Nej. Men jag har ingen lösning på det här heller. Jag hoppas som sagt att Markus Rosenlund med sin erfarenhet och oändliga visdom, som jag respekterar honom för mycket högt, både som författare och person,
ja,
har någon slags liksom förlösande, någon slags lösning på det här i sin kommande pjäs.
Alltså det som är, det kan ju vara just den här vetskapen om att det här det slutar oftast. Det slutar oftast inte med liksom att det här är ditt liv. Utan det slutar oftast med att skolan tar slut.
Mm.
Och sen tar något annat vid.
Men jag menar, Marcus är snart 50 år och han har inte glömt det än.
Det är inte glömt, men det blir ändå bättre. Det är klart att det är traumatiskt. Alltså, det fattar jag också.
Mm. Jag bara menar, det är en existentiell hackordning som etableras på något sätt.
Jo, så är det ju.
Som man sen går med liksom hela livet. Du blir slagen som barn, så liksom går du omkring och tror att du är mindre värd. Liksom.
Ja, ja. Eller så funkar det som, för vissa verkar det funka som någon slags drivmedel också.
Mm. Sant. I allra bästa fall förstås, så hamnar du som vuxen i ett positivt, kreativt.
Ja, och sen finns det andra sidan. Det finns ju de som är på andra sidan då. De som utövar det här.
Mm. De blir vd då.
De köper BMW och Audi, har vi lärt oss nu.
Sant. Mm. Gå över dit och...
Ja.
Tala om lite roligare saker.
Det är ju, det kommer ju helt absurt. Det var så roligt, för det här kommer ju ut på Helsingfors hemsida.
Helsingfors stad.
Ja, absurd plats att publicera nyhet på.
Läs och rubriken.
Forskningen, jag har inte just den framför mig här. Men jag har Svenska Ylles rubrik. Nu är det vetenskapligt bevisat att Audi och BMW-förare är mer själviska än andra bilister. Och då går det vidare med stridslyssna, osympatiska och oempatiska. De envisa rykten att Audi och BMW-förare beter sig mer aggressivt i trafiken än andra bilister, får stöd av forskning via Helsingfors universitet.
Och då säger man, äntligen. Det här behövde vi alltså.
Ja,
det här är forskning som behövs.
Det är ju inte banbrytande meningen att man liksom tappar hakan, det är det ju inte.
Men det är jättefint att kunna bekräfta det.
Liksom. Ja. Samtidigt undrar jag lite varför det publiceras på Helsingfors hemsida. Jag har lite svårt att se varför staden ska gå ut och liksom brännmärka vissa av sina...
Kanske det har trafikpolitiskt syfte.
Vilket då?
Att bara göra människor uppmärksamma på detta faktum. Liksom att...
Vad ska vi göra med den informationen?
Kanske, vet du, se upp i trafiken.
Se upp i trafiken?
Jag vet inte. Men det är sant, det är konstigt att det publiceras på stadens hemsida. Som ett forskningsrör från Helsingfors universitet.
Ja.
Men vad han kom fram till, har du namnet på forskaren?
Jan-Erik Lönnqvist.
Just det.
Han är på universitetet.
Ja, han är ju inte någon nyutexaminerad heller, utan var han till och med professor vid sin institution. Och jag antar att han har haft personliga motiv bakom att börja en sån här forskningslinje också, som vi alla ska ha. Jag menar, vi har ju alla noterat att de här tyska liksom premiumbilarna på riktigt beter sig ganska skit i trafiken. Parkera om de vill, kör mot rött, allt det här liksom. Ja. Och, ja, nu vet vi. Det
finns ju det klassiska skämtet liksom, det här att jobba som blinkersmontör på tysk bilfirma.
Det behöver man inte göra. Man.
Nej, det finns inget sånt jobb.
Nej, precis. Allt detta. Jag älskar ju när vi kan verifiera sådana här, att vi är liksom fakta. Nu vet vi att de är rövhål alltså.
Det här gäller ju också då.
Okej, inte alla. Inte alla BMW-chaufförer.
Nej, framförallt bara män dessutom. Mm-hmm. De hittar inte sambandet hos kvinnor.
Nej, för det är väl inte konstigt.
Jag vet inte. Ja, min fördom var densamma om kvinnor. Att de kvinnor som tycker om de här bilarna har ungefär samma personlighet. Liksom. Det var min fördom.
Men det kunde man inte bekräfta då?
Tydligen inte.
Nej. Däremot kan jag bekräfta att någonting gör de här bilarna själva med en också.
Ja.
Kanske berätta den här trevliga anekdoten någon gång om när jag hyrde en massiv... Jag skulle egentligen bara ha en vanlig Nissan eller vad fan var det? Mm. Upp och resa i Portugal och för en tia extra något så här med en 40 peng så var han så här, men vi har en alldeles ny BMW här. Fet jävla BMW. Mm. Vill du ta den istället liksom? Mm. Kostar bara lite extra.
Ja.
Jag bara, vad fan, kör i vind. Ja. Vi tar den. Sen var jag så här, försöka köra lite försiktigt de första 50 metrarna. Sen när man nuddar gaspedalen så är ju andra änden av kvarteren. Och man bara så, wow!
Ja, makt.
Inte ett ljud utifrån. Liksom. Ja. Helt tyst i kupén. Alla andra ser ut som myror, vet du. Ja. Och man bara, jag menar, det tog mig 38 sekunder att bli ett fullständigt rövhåll på ratten. Jag bara, varför? Men kör! Kör, människa!
Det här är ju, så här är det ju. Det handlar ju inte bara om bilen, det handlar ju om bilförare överhuvudtaget. De flesta människor blir ju sämre människor framför ratten.
Ja.
Eller bakom ratten då.
Mm-hmm. Det har ju inte hänt med någon annan. Alltså, inte ens med en Nissan Qashqai har jag betett mig sådär.
Nej, liksom. Nej.
Som jag gjorde med den här feta, fina BMW.
Ja,
alltså. Och sen när man äntligen kom ut på motorvägen över den långa bron över floden Tejo och sen liksom, och nu är det fritt fram. Stämpla gasen och vänster fil liksom, 190 plötsligt, var för fan liksom, inga problem. Och sen bara shit, det gick vår avfart.
Uh-huh.
Vi skulle svänga här liksom. Uh-huh. Och nu är det liksom, vet du, 5 kilometer till nästa avfart.
Uh-huh.
Och man blir liksom, satan, hur kan detta drabba mig som har en så bra bil? Jag borde kunna svänga här när som helst. Ja. Okej, jag kanske har några latent skitstövelskap liggande.
Men det
som kanske skulle lösgöras om jag skulle på riktigt få det som tillhör mig.
Jag upplever att alla har det. Jag upplever att alla ytterst få människor blir liksom en bättre version av sig själva när de kör bil. Utan det är ju liksom, man blir ju så här, plötsligt är det helt okej att typ skrika till mot en medmänniska för att den typ körde lite framför en liksom.
Jag kan säga som försonande att jag hade den här bilen i en vecka och det var bara den första dagen jag kände mig så här. Liksom.
Just det.
Efter det så...
Efter det så glömde du bort att du kände så?
Ja, det var kanske så jag faktiskt också. Men jag kan inte komma ihåg att jag var lika arg på alla andra som,
som
körde lite för långt.
Det är ju... innan vi förlorar alla våra tyska bilförande vänner så ska det sägas att undersökningen kom fram till att en annan personlig typ också föredrog de här bilarna. Och det är de som är samvetsgranna. Så alltså folk som är duktiga, pålitliga och välorganiserade.
Och vill ha kvalitet.
Vill ha kvalitet. Och då köper man en tysk bil.
Mm-hmm.
Och det samhället är ju logiskt smart.
Det tänker jag också.
Ja, för de har förmodligen också generellt bra lön. För att de är duktiga på att jobba helt enkelt. Och tenderar då att köpa en sån här bil för att det är den bästa bilen.
Som också är trygg.
Som också är trygg, precis. Så att absolut, så att om det nu är så att man stöter på en sån här bil så ska man inte omedelbart hoppa till slutsatsen att det är ett asshole som sitter bakom ratten.
Nej.
Bara oftast.
Men ja, man har det finns alltså ett skäl för mitt fingre. Man har orsaker.
Man undrar lite grann samtidigt så här, Hur blev det så här? För liksom, tyskarna, är det här någonting som de här tyska biltillverkarna är medvetna om? Och de bara tycker att, okej, okay, fine. Vi bygger bilar för den här målgruppen. Men vi säger inte högt.
Nej, det kan man väl inte tro tyskarna. De har väl inga sådana ambitioner någonsin.
Tänk så här, med den här bilen så får du en handduk den kan lägga på alla solstolar i hela världen. Innan du någonsin går dit själv. Liksom bara för att det ingår i paketet vad är så. Liksom, du kan, med den här bilen så finns det en trumpet som kommer låta som du inte hör. Liksom.
Nu är de ju sydtyska dessutom, ska vi komma ihåg. Jag har besökt München och det är ju en stad full av rövhål. Så liksom, det finns ju en korrelation.
Jag är ju en stor Tysklandsvän. Liksom. Jag vet inte riktigt vad det säger om mig.
Vilken del av Tyskland är du vän med?
Generellt tycker jag om Tyskland. Alltså.
Är det så?
Ja.
Österrike också?
Det ska sägas att under 1900-talet...
Holland, Frankrike?
Nej, Holland har inget övers för. Mm-hmm. Holland är...
Sudetenland, Polen.
Det här känns som en ormgrop alltså. Att hoppa ner i det här hålet och försöka liksom förklara vilka folkgrupper jag tycker om.
Kanske du hoppar upp.
Framförallt att liksom tycka om tyskarna och inte tycka om någon annan.
Ta dig upp på språngbrädan nu. För att det här är ett vatten som du inte vill simma i.
Nej, jag tror faktiskt det.
Rätt fullt av krokodiler alltså.
Okej, men bara för att då. Holländarna känns som ett BMW-förande folk.
Det är ju inte en bilbyggande folk heller.
Nej, de åker ju cykel. Så att min fördom stämmer inte uttaget. Jag ber om ursäkt alla hållande.
Sverige är också ett bilbyggande folk.
Ja, det stämmer. Mm. Och vi bygger ju även flygplan.
Mm.
Och vi håller ju på att sälja ett flygplan till Finland just nu.
Mm.
Som bäst.
Mm.
Om det går.
Hur går det? Inte så bra senaste veckan.
Nej, sista, nu var det ju att de fick ställa in för att det snöade.
Det var lite dåligt väder.
Ja.
Så våra jaktplan kan inte flyga nu.
Nej.
Kan ni vänta med invasionen till våren?
Bakgrunden är ju här att för de som inte vet om det, det är att Finlands flygvapen ska köpa nya flyg. Och de har bett 5 stycken leverantörer om en offert.
En grym investering. Vi talar alltså om hundratals miljoner.
Det är miljarder
vi talar om nu. Alltså.
Och,
mellan 64 till 128 plan.
Och av de här, och då är det ju 5 flygplan. Det är ju då amerikanska F-15-planer, va?
35.
F-35. Det är ju den här Eurofighter, som är ju Tyskland, Frankrike, England kanske.
Mm.
Det är svenska Gripen. Det är... vilka är det mer?
Mirage,
ja, precis. Också en amerikan till, va?
Jag tror det är Mirage på fransk, men det kan hända att det är amerikan.
Nej, jag tror... Skitsamma. De håller på att testa med flygplanen. Nej, det går inte så bra för Gripen, jag förstår.
MIG är inte med den här gången.
Nej. Det roliga med MIG var ju att i reklamen som svenskarna gjorde... de flesta är ju så här att alla vet om vad problemet är här. Om MIGen kommer... till Finland
österifrån.
Och hälsa på österifrån. Så det liksom det som är det sannolika scenariot. Det är ingen som tror att liksom norrmännen plötsligt kommer komma med typ så här, någonting.
Nej.
Så, men det säger man ju inte högt. Det får man ju inte säga. Man kan inte säga så här. Om
man får
ryssen
säga
kommer...
någonting.
Nej. Det får man säga alla. Om ryssen kommer säger ingen. Men svenskarna har ändå liksom subtilt lyckats få med i sin marknadsföring att det svenska planet är väldigt bra på att skjuta ner en viss typ av fiendeflygplan.
Precis, en viss typ.
Ja.
Som börjar på M.
Som börjar på
3 bokstäver.
Ja. Så att, ja. Jag vet inte. Jag skulle bli väldigt över... Alltså, jag har ju ingen aning naturligtvis. Det här är så här långt över min kompetensnivå att bedöma vilket flygplan som är bäst.
Så är det ju.
Jag har hört att till vårt försvar har vi väldigt bra radarflygplan. Som Saab gör.
Mm-hmm.
De åker upp på väldigt hög höjd. Och så har de en radarpinne som lyckas då styra vart de här små Gripenplanen ska åka och vart fienden är någonstans.
Aha, det är en del av det här.
Ja, för det är ett vapensystem. Liksom.
Precis.
Och sådär, så att vem vet, vi kanske vinner, säger jag.
Så jag tänker mig att jänkarna har ett bra sådana också. Så.
Säkert. De har säkert bra flygplan.
Det börjar bli en politisk fråga. Alltså.
Mm.
Så med tanke på den här nordiska förbundsstaten som vi håller på att bygga här så kanske Gripen ändå rent på politiska grunder.
Mm.
Och jag menar... JAS hade ju inte jättebra rykte om sig. Liksom.
Nej, vi gjorde ju bort oss lite där på 90-talet.
Ja. Mm. Men ändå, jag menar, varför gå över ån efter vatten, som man brukar säga?
Mm.
Varför inte bara ta dem som ligger närmast?
Varför inte?
Nu har vi ju kört med USA, vilket ju talar för USA i framtiden också.
Mm. Mm.
Men ja, så som USA ser ut nu för tiden,
mm-hmm.
känns ju inte jättebra. Kan vi hoppa dit?
Mm-hmm.
Bara för att hålla oss på nyhetsvågen här.
Men att det händer någonting i USA?
Då hände, vad som hände för tillfället här faktiskt, jag har en YouTube-flik öppen här som visar en nästan tom sal från senaten.
Okay.
Där de alldeles strax ska rösta om att inte ge Trump sparken från presidentskapet.
Aha.
Det vill säga impeachment final day pågår just nu. Det behövs 2/3 majoritet för att avpolitera en president i senaten, det vill säga 67 röster. Nu har ju republikanerna 51 ledamöter, så dream on. Och så det verkar gå som alla cyniker trodde.
Mm.
Precis så. Och så får vi se i november hur det ser ut under det här, när det blir presidentval på riktigt. Trump har nu ett understöd på 49%. Eller ska jag säga, inte ett understöd, men de som godkänner vad han har gjort. 49, vilket är det högsta någonsin.
Mm.
Efter allt han har gått igenom.
Ja.
Så kanske dags att droppa det här med impeachment för den här gången. Och sen ta upp det i april igen. Eller i december.
Eller
januari nästa år. Om han fortsätter och det blir en demokratisk senatmajoritet.
Ja.
Men vi får se.
Gud, som helst, jag är djupt deprimerad att bara lyssna på det här.
Ja, visst är det jobbigt.
Ja.
Ja, men han är ju inte helt oskyldig heller själv till
Nej.
Varför han blir liksom dragen inför riksrätt.
Nej, men jag blir, alltså, det är ju, den amerikanska cirkusen fortsätter ju. Och det finns ju ingenting där som är speciellt liksom, upplyftande just nu. Det hade ju kunnat vara roligt när Nancy Pelosi står och river sönder ett tal.
Mm.
Men man inser ju att, nej, det kommer ju inte tjäna något gott överhuvudtaget.
Jag vet, det var, min första var att hon på något sätt avslöjade sig själv och avslöjade hur arg hon var. Alltså, det var ju efter att Trump hade igår natt, alltså hållit sitt årliga State of the Union, det här fina förenande talet till nationen.
Uh-huh.
Som han förstås sköt ner fullständigt och liksom gjorde till en kampanj rally light. Uh-huh. Och kanske mera faktiskt en reality show där han drog in en massa så här element från Oprah och Jerry Springer och sånt här. Han förenar en familj med en militär som hade tjänstgjort i Afghanistan. Uh-huh. De fick träffas där i kongressen och inför alla tv-kameror. Och vad fan var det annat för show han hade? Han delade ut en medalj åt den här rövhålen Rush Limbaugh som nyligen blev diagnostiserad med cancer. Vi kan säga att ådrag i sig på grund av all shit han har pratat hela sitt liv. Alltså, så jag förstår absolut att hon bara liksom rev det. Det var ju liksom, hälften var lögner och resten var liksom ett mittfinger åt motståndarna och sen en fjärdedel liksom, ja, självskryt.
Mm.
Det finns ju inget förenande element där överhuvudtaget.
Mm.
Så alldeles snygg gest av Pelosi att bara riva det här talet inför kameran efteråt. Och som hon sa, det var det anständiga att göra.
Ja.
I jämförelse med vad hon egentligen ville göra.
Som punktinsats, fine. Jag förstår. Hon är också människa.
Men det har ju nog liksom åkt ner i avloppet hela det här.
Ja, det är klart liksom. Att det spelar på hans planhalva.
Mm.
Det är det ju.
Ja, det är ganska obehagligt.
Ja.
Amerikansk demokrati mår inte jättebra nu.
Men inte superbra.
Vi har alla de här distriktsmanipuleringarna, så kallas för gerrymandering.
Ja.
Och hur man försöker hindra människor från att rösta genom olika lagstiftning. Vi har dels nu under primärvalen de här superdelegates som inte är ansvariga demokratiskt till någon.
Nej.
Som kan göra vad de vill. Vi har vad heter det? Electoral College, det vill säga de som egentligen sen väljer presidenten. Det är något slags arkaiskt system från 1700-talet. Vi har de här illa dolda finansiärföreningarna, alltså superpacks, som smusslar pengar från olika håll och liksom döljer källorna för valfinansiering. Vi har Fox News och vi har liksom faktaristan. Det mår inte jättebra nu.
Wow.
Och som körsbär på tårtan, den första primärvalet för demokraterna gick i stöpe också.
Åt helvete, ja.
I Iowa.
Ja.
Jag satt uppe nästan hela natten och sov en timme och kollade igen.
Ja.
När kommer resultatet? Vem av de här primärvalskandidaterna av demokraterna vinner? För det är en stor grej. Vet du. Vem tar det här första liksom, ja, steget ut ur startblockerna? Längst. Och det är liksom hela tiden stod det på alla sådana results coming soon.
Ja.
Och det kom aldrig.
Nej.
Och nu, var det 2 dygn senare, minst, Så läser jag att vi har 70% av rösterna räknade. Hej, använd en app.
Ja.
Vilket var du gjorde.
Ja.
Använd en app.
Ja.
Samtidigt som de tänker göra, vi ska ge 3 olika resultat. Dels de råa rösterna,
ja,
antalet. Dels hur många elektorer det innebär. Och dels procentantalet, vad fan var det, ja, de ska liksom göra. Och allt det här ska liksom den här nya appen fixa då. Naturligtvis fixar den inte.
Nej.
Den hade aldrig testkörts för det här. Och nu håller de på att räkna papperslappar.
Ja.
Men det vi vet är att mannen med det omöjliga namnet gick segrande ur den första rundan.
Buttigieg.
Är det så du säger det?
Jag har ingen aning.
Buttigieg.
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 Okej.
Okay. Ja. Peter Buttigieg, eller Pete, som han kallas, fick 27% hittills.
Ja.
Bernard Sanders,
ja,
okay, Bernie, 25%. Elizabeth Warren, 18%. Biden, Joseph Biden, Obamas tidigare vicepresident, bara 15%. Och Amy Klobuchar, 13%, resten under.
Det går inte på allvar. Det är bara en fars.
Du, men det här, det säger väl någonting ändå, liksom, och varför jag på väg. Alltså det är att en ung homosexuell, 38-årig homosexuell man som fullständigt okänd från tidigare,
ja,
går och vinner det första, åtminstone halva första primärvalet.
Ja.
Det säger väl någonting om någonting, tänker jag mig.
Jo, det är klart att säga någonting, säkert.
Mm.
Bara säga att fortfarande är bara 70% av rösterna som röstade räknade.
Mm.
Sånt här brukar ju vara så här. Och det är liksom om man tolkar det på ett vänligt sätt. Det låter som om de bara har fuckat upp hela skiten. Liksom.
Enligt New York Times mätare så betyder detta resultat just nu att Buttigieg är vinnare i Iowa med 81% säkerhet.
Okay.
Så det är väl någonting.
Ja.
Sanders har ännu en 20% chans, de andra har ju inte,
mm,
att vinna det. Men med det att Joseph Biden, Uncle Joe,
ja,
liksom bara föll, vet du. Ja. Han trillar ner för trappan nu.
Ja.
Han kommer inte att bli, va?
Ja.
Den enda liksom riktigt kända namnet där. Det här, allt det här är ju bara i Trumps ficka liksom. Tänk, ja, om Donald Trump får möta en 38 år gammal homosexuell man.
Ja, då vet jag vem som är.
Då kommer det plötsligt att bli okej att kalla folk för bög på gatan igen, ja, i USA, vet, ja, du.
Exakt så.
Ja. Men det kanske skulle vara värt det. Peter Paul Montgomery Buttigieg.
Ja.
Ja. Han är alltså, hans pappa var från Malta.
Jaha.
Ja, det är därför han har så konstigt namn. Det är, okay, det är ett maltesiskt namn. Och själv snackar han lite norska,
ja,
spanska, italienska, arabiska, persiska och franska. Spelar gitarr och piano.
Ja.
Ja. Men det är omöjligt för människor att säga det här namnet tydligen. Också för svenskar. Jag tänkte säga att det är omöjligt för finnar att säga Buttigieg. Jag har hört några reportrar, ja, ge sig på det nu. Ja. Det låter inte vackert om man säger så.
Men det är svårt namn.
Ja, men som man säger, själv, det var ju svårt för amerikaner också. Ja. Alltså, sen var det någon som hittade på att det är boot edge edge.
Okay.
Boot edge. Okay. Boot edge edge. Ja, boot edge. Så snabbt ihop. Och som han själv sa när det här hans namn blev en issue då i fjol. Att hur uttalar du ditt namn? Pete.
Ja.
Pete.
Pete.
My name is Pete.
President Pete. Det har någonting.
Ja, glöm hans efternamn liksom.
Ja.
Han är ju bara Pete. Eller som heter Peter Montgomery. Peter Paul Montgomery Buttigieg.
Ja, för min del så kan man skicka in liksom en vilket namn som helst. Ja, men verkligen. vad som helst är bättre nu.
Och du röstar på dem?
Ja, herregud, ja.
Mm.
Det går inte, alltså. Det är liksom, det kommer till en nivå där man är så här, fan, okej, okay, du kan vara halvnazist. Det är okej, okay, det är bättre
det blir än Sanders. Jag börjar tro att det blir Sanders. Vi kommer att behöva en svensk bok om vem Sanders är och vad han vill egentligen.
Snart. Just det kommer väl i så fall. Ja.
Det finns inte ännu. Det var bara att när kommer människor att märka, men han är ju jättecharmig, Pete Buttigieg. Men när kommer människor plötsligt att märka, nej, han är ju gay. Det är ju människor som man såg som blev intervjuade nu också.
Ja.
I Iowa efter att de har röstat på honom.
Ja.
Som säger att visste du inte den här grejen?
Ja.
Och så är det bara, no! En sån vill jag inte ha i Vita huset.
Ja,
vet du? Ja. Så det här blir ju nu efter att han, om han vinner och vilka han nu gör, så kommer han att bli liksom bombarderad.
Ja.
Med allt.
Ja.
Så nu det blir jätteintressant nästa vecka när det är primärval i New Hampshire. Då får vi en trend.
Ja.
Vet du, antingen spelade hans homosexualitet ingen roll och han fortsätter och stiga och kanske blir en frontrunner.
Ja.
Eller så liksom när folk får reda på att hans man är en man, så är hans saga all. Det är ju alldeles möjligt också.
Det finns ju små tecken i alla fall ute i världen på att här och där finns det homosexuella människor som...
Inte i Azerbaijan och inte i Turkmenistan.
Nej, inte just där.
Nej.
Men frågan man kan ställa sig är ju, är det mer osannolikt att en homosexuell man blir president 2020?
Ja, han blir insvuren 21.
Ja. En svart man 2009.
Mm. Det är en bra fråga.
Så liksom kan man genom karisma och kompetens och intelligens ta sig det långt?
Om någon kan göra det så är det han.
Ja.
Just för att jag tror han är liksom hela paketet verkligen.
Mm.
Alltså, han är cool, han är smart, begåvad, kunnig, han har militär bakgrund.
Ja.
Jag gillar honom väldigt mycket. Kamala Harris var mitt första favorit, men jag vet du, jag tar gärna Buttigieg. Det skulle
man,
verkligen vara ett...
Man kan ju leka med tanken att eftersom man är homosexuell så blir det kryptonit för en sån som Trump. För att det är en sån kallad liksom Warren för Pocahontas.
För man får jävligt med...
Exakt. Men någon som faktiskt är av typ ursprungsamerikanskt ursprung. Mm. Det hade kanske varit svårare.
Mm. Fan. Ja. Hur som helst, nästa vecka vet vi mera efter New Hampshire och sen tisdagen den 3 mars blir det Super Tuesday. Mm. Då bland annat Kalifornien och Texas och över 10 andra caucuses.
Och då är Bloomberg på in också kanske?
Då är Bloomberg med också, ja. Och sen 3 november är det presidentval.
Det är intressant där med det här med progressiv utveckling. Hur den ter sig, hur den tar sig. Liksom, hur det hankar sig fram på något sätt.
USA brukar gå från extrem till extrem som vi har varit här den senaste tiden. Alltså,
ja.
Du har Bill Clinton som kallades av någon för den första svarta presidenten. För att han var så mellow.
Ja.
Ganska rasistiskt.
Väldigt, ja.
Men
ja.
Han spelar saxofon och pratar lite långt. Och
just det, han kom från Södern. Mm.
Ja. Och sen har du verkligen George W. Bush som är en fullständig idiot. Sen har du världens smartaste man Barack Obama. Sen har du världens dummaste man igen.
Ja.
Och ska vi sen ha en liksom en homosexuell intellektuell militär?
Ja.
Why not?
Yeah.
Alltså, only in America.
Ja.
Fantastiskt. Alltså. Greatest show on earth. Jag ångrar inte en minut jag har satt på YouTube. För jag vet ju det.
Meanwhile in Finland.
Uh-huh.
Så har Finland ju sin lilla momentum här med en kvinnlig regering.
Ja. Fem kvinnor.
Och.
På högsta nivå.
Det tror jag spelar en ganska stor roll att BBC då plötsligt plockar upp en nyhet om att Finland ska ge pappor samma föräldralighet som mammor.
Jaså, ska vi det?
Tydligen, jag läste den på finska nyheter, finska nyhetsmedier, så läste jag som att man föreslår att eventuellt så ska man dela lika i Finland på föräldraligheten. Likt den svenska modellen. Egentligen.
Det är ju inte jätteradikal tanke i Norden om man säger.
Nej, det är det inte. Men det är ju inte så i Finland än. I Finland så är det ju ganska knepigt, i alla fall min upplevelse av att bli pappaledig var att det var lite snårigt. Det var så här, om du är lite grann så kan du få lite mer. Det var väldigt så här, vad fan, kan du inte bara ge mig?
Det är ett konservativt land.
Ja. Men nu då så var tanken att man skulle få dela på 14 månader och man får halva var.
Okej, okay. Och det måste vara så?
Nej, jag fattar det som att... Ja, precis. Exakt så. Att man får 164 dagar var.
Precis.
Och det som i Sverige skulle ha kallats för individualiserad föräldraledighet. Och som i Sverige är en ganska het potatis. För att där så är det ju då att många tycker, inte minst på högerflanken, att det här är liksom ett ingrepp i en familjs rätt att bestämma över sin tid.
En familjs rätt att hålla mamman hemma.
Det är väl så man tolkar på vänsterkanten, ja, precis. Jag kan som vanligt mellan barnet här måste tala. Jag kan se båda de sidorna här. Jag kan se att, vad fan, det är väl, finns väl gott om familjer där det bara helt enkelt passar bättre att man gör på ena sättet. Mm. Sen är det ju självklart så att det är inte bara en slump att det råkar falla exakt så i 9 fall av 10.
Mm.
Jag tror, och det här spekulerar jag vilt, men jag tror att tiden talar på den sida där det kommer bli mer och mer vanligt att män tar ut mer ledighet ändå.
Det är, nog att rekommendera, kan jag åtminstone säga, ja, av egen erfarenhet. Alltså, sen vad det gör för karriären, det har du erfarenhet av.
Ja, det var inte ett liksom, dunderhåning för karriären, det var det inte. Och pappaledighet.
Men du är en av spjutspetsarna som måste ha skit för att alla andra ska ha det bra.
Tack för att du vinklade så.
Så är det ju.
Mm.
Men det kunde gå åt andra hållet. I Ryssland gick det ju nyligen en lag igenom i Duman som tillåter rimlig misshandel och våldtäkt av din fru.
Mm.
Så att,
fint.
Ja.
Mm.
Det,
är det till och med så att...
Jag menar, om vi kallar Finland för ett konservativt land ofta, ja, så liksom, så är det ju bara i förhållande till Sverige.
Så är det ju. Absolut så är det ju. Men jag hoppas ju att det här ska gå igenom. Nu så... jag tror ju att... statlig normering är i såna här fall extremt kraftfullt.
Ekonomiska incitament.
Ja, alltså att om man just om man säger till folk att ni får 18 månader eller 7 månader eller 14 månader och ni får dela på dem hur ni känner för det, så kommer det falla på ett sätt som folk tenderar att ha fallit. Och jag tror att man kan gå in i en lång diskussion vad det beror på. Jag tror inte alls att det är så att det finns massa elaka män bara där ute som inte vill vara med sina barn, utan jag tror det finns bara att det är bara traditionen är ganska stark.
Traditionen och också det att av olika orsaker så tenderar barnet att i början åtminstone söka sig mer till mamman. Och jag menar som nybliven, eller 3 år sedan, nybliven far, så kan man få den känslan att man känner sig lite onödig, vet du. Att liksom, vad fan, jag gör mer nytta på jobbet liksom, än hemma. Sen, när man tar den där ledigheten, vilket jag gjorde, jag verkligen tog den extensiva all maxledigheten som fanns, så märker man, ja men, han är ju bara med sin mamma för att det är vant så.
Ja.
Plötsligt visar det sig att han gillar mig lika mycket.
Ja.
Så, men, det här är, det är kanske en bra sak att tvinga människor till att göra rätt ibland.
Jag tror att om man vill ha den förändringen och om man tittar, så tror jag att det är så, ja.
Men det måste kompenseras också och det måste finnas ekonomiska incitiv. Så att
ja.
Inte bara alltså att man blir av med något, utan också att man kanske på riktigt kan förtjäna något på det.
Ja, ja.
Och jag är ganska säker på att det gör gott för förhållandet till barnen, för förhållandet till mamman och liksom hela familjen och allt det här. Att man känner att det är på något sätt en likvärdigt viktig sak. Som att sitta på kontoret och skicka e-mail.
Inget viktigare än e-mail.
Det har du naturligtvis rätt. Men för argumentets skull.
Okej.
Så sticker jag ut hakan här nu och säger att tillbringa några liksom blöjbyten med ungen i den här känsliga åldern kan eventuellt komma upp där på e-mailnivå ibland. Liksom.
Ibland.
Och speciellt senare i livet.
Särskilt. Nej, men det är väl fint.
Ja, han ska byta dina blöjor.
Ja, exakt. Ja, precis. Jag vet inte hur pass nära det här är att hända. Det är ju fortfarande så att vi har ju en... vi kan hoppa, alltså, det finns ju en rätt stark nykonservativ, om vi använder det ordet, strömning även i Finland. Som väl inte kommer tycka att det här är den bästa delen i historien, kan vi gissa. Det var ju en ny tankesmedja i Sverige nu som kom här, annonserades av våra vänner på i Sverigedemokraternas sida.
Det är så.
Hemma, chefsideolog.
Oikos, vad det är?
Oikos, ja.
Grekiska för ekonomi, eller hushåll.
De bjöd in vad de kallar för nationalkonservativa. Det är ett begrepp jag inte riktigt hört förut.
Nationalkonservativa?
Ja. Det känns som att man tyckte att nationalsociala hade lite negativ klang.
Ja.
Och så tänkte man att nationalkonservativ, det kanske låter lite mer bättre.
Nationalsocialister.
Ja.
Nej, Det är någonting där.
Det används förr, va?
Ja.
Ja. Så i alla fall. Så, och deras agenda är ju verkligen det här. Gör det svårare att skilja sig. Stärka familjen, bla bla. Svårare med abort.
Stärka familjen?
Ja, du vet.
Vad betyder sån här goja liksom?
Det betyder ju att det är bra ifall pappa är ute och jobbar. Och mamma är hemma med barnen.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Och ofta med många barn också.
Mm, för att precis, det,
ja.
Allt det här. Ja.
Ja.
Hur ska hon ha tid att jobba? Liksom?
Ja, exakt så. Så det är ju den vanliga sörjan. Liksom. Och jag tänker att jag tycker det är så intressant. För det är liksom, sånt här händer då. Då kommer liksom ett förslag om att man ska dela upp föräldraledigheten i Finland. Från ett relativt bra system tidigare. Men till ett mer jämställt, kan man säga i alla fall, system. Och samtidigt finns det... Liksom, samförländerna får ganska bra i opinionen nu.
24?
Ja, det är ändå liksom, det är mycket.
Det.
Och samma sak i Sverige, menar, det är samma sak där. Det går, den strömningen är stark. Vad folk diskuterar nu i Sverige verkar ju vara typ okej, men vilka stödpartier kan Sverigedemokraterna få med sig in i regering?
Mm.
För att de kommer vara det största partiet.
Moderaterna?
Jo. Alla vet att det är Moderaterna och KD som är de partierna.
Ja.
Men... Och frågan är ju snarare... Frågan har alltid varit, okej, kommer Moderaterna ta med sig SD in i regeringen? Men nu är frågan tvärtom. Kommer Moderaterna kunna sätta sig i en regering med...
Exakt samma debatt här.
Ja. Och jag tycker det är otroligt intressant liksom, dynamik mellan två... Du har liksom den ena så här, super... åtminstone på pappret, liksom, inte radikal, men progressiv regering. Men med såna här idéer. Och så på andra sidan bordet bara... Man borde fan inte få göra bort liksom.
Ja, precis. Det är väldigt tillspetsat.
Det blir en väldigt intressant diskussion
liksom. Jag är väldigt glad att vi inte har något val på länge här nu.
Oh, gud vad skönt.
Ja.
Fan, det är ju, man blir ju litteraturnostalgisk, eller hur?
Det är ju fantastiskt.
Mm-hmm. Färre val.
Fanns det någonting om den här Oikos-tankesmedjan som vi vet vad de tänker specialisera sig på till exempel?
Nej, så det är väl... och där har de väl rätt i att det har inte funnits något riktigt liknande tidigare, i Sverige i alla fall. Och de bjöd ju in folk från liksom, just den här liksom, anti-abort-tankesmedjor och liksom, amerikaner. Och det var någon, den här, vad heter han, Malcolm? Vad heter han? Han är skribent på GP, tror jag. Mm. Som också är så här liksom... alltså, du vet, den här typen som skriver krönikor som är liksom på gränsen till att säga att det här med diktatur kanske inte är så dumt igen.
Just det. Churchill kanske också kan ha fel.
Ja, rätt. Så det här liksom, så att det är ju radikalt i den meningen. Och ganska nytt. Men det finns ju ingenting där som är spännande eller...
Samfinländska partiet hade en think tank som, eller vet, de kanske har den fortfarande, som heter Suomen Perusta, Finlands grund.
Ja.
Jag har bara sett en publikation därifrån, men det var en fullständigt förljugen pamflett om situationen i Sverige.
Ja.
Du vet hur ingen vågar gå ut på gatorna i Malmö till exempel.
Nej.
Och så här. Allt detta liksom. Ja, hela den här liksom. Ja, allt skit i en liten pamflett.
Mm.
Och den var författad av en kille som heter Simon Elo.
Okay.
En ung opportunist som hoppade på det sannfinländska tåget någon gång 2006, 2005 kanske den.
Mm-hmm.
När de började lyfta på nosen och det här Tony Halme, den här rasisten, boxaren, fribrottaren, var deras mannekäng. Och han började sin karriär med att jävlas med finlandssvenskar och sen kom ju det här invandringsproblemet så han vände sig mot dem sen och sen går han lagt till sig med en sån här sätt att prata som är jävligt jobbigt. Och det här är så här, verkligen en kille som jag önskar att skulle ge sig iväg från politiken.
Ja.
Sen gjorde han ju det eftersom han hoppade över till de här blåa då när sannfinländerna splittrades här för ett par år sedan.
Ja.
Och sen försvann de ju. Och nu meddelar han att han tänker ställa upp nästa år i kommunalvalet för Samlingspartiet. Och det här är liksom, om det bara skulle handla om den här ena killen så kanske det inte skulle vara så stor nyhet eller något sånt här. Nej. Man får ju ansluta sig till partiet bäst man vill. Men med den liksom samma debatt som vi har här, att som Sverige har, att vad är för, på riktigt förhållande mellan det konservativa mittenpartiet, jag kan säga höger mittenpartiet, och den här liksom högerkonservativa populismen.
Ja.
Så blir det ju sådär, på något sätt mer brännhett igen. Liksom.
Ja.
Nu tror jag inte att Simon Elo har några personliga anhängare överhuvudtaget.
Nej.
Han kom in i Esbo på Timo Soinis vinge. Han kom in i riksdagen på Timo Soinis vinge. Och nu när Timo Soini är borta så vet jag inte vem som ska bära in den här stackars killen. Men det där, han är alltså en sån här som jag tycker förkroppsligar på alla sätt den opportunism som människor som så en chans att det här är ett växande parti, nu hoppar jag på det här.
Ja.
Jag kan liksom, jag har inte problem med rasismen per se. Jag är inte rasist kanske nödvändigtvis aktivt. Det är inte en sak som besvärar mig.
Nej.
Människor med annan hudfärg och sådär. Men människor som hatar människor med annan hudfärg besvärar mig inte heller.
Nej.
Och här finns bara en väg liksom framåt i politiken nu. Ja. Så, och han är verkligen den här liksom, och varje val han gör så liksom motiverar han det så här vidlyftiga liksom moraliska principer och sån här. Vet du, till exempel när Halla-aho vann valet som ordförande för Sannfinländarna så började han gråta i offentligheten. De facto gråta. Han kan inte vara med om sånt här för att han har barn.
Mm-hmm.
Vet du, han har nu hållit på i nästan 10 år hade han då, eller var det mer, ridit på främlingsfientlig ström och gått vidare i politiken. Men nu var det plötsligt liksom, när regeringssamarbetet var hotat så var det, nej, jag har ju barn. Hur ska jag kunna förklara för dem att jag har varit i samma parti som Jussi Halla-aho? Liksom. Mm. Och jag vet, varifrån hittar sådana här människor sin ryggrad varje morgon så att de klarar av att stiga upp ur sängen? Han är inte den enda i det där partiet, men han är en som jag tidigt la märke till just på grund av den här liksom dryga stilen och förstås på grund av att han jävlades med finlandssvenskar och min dåvarande arbetsgivare Radio Extrem.
Ja.
Det var hans liksom...
Generellt kan man säga att de som gick till Bra framtid inte kan beskyllas för att ha haft den skarpaste politiska kompassen.
Nej, de ville ju bara sitta i regeringen.
Ja.
Så var du nog, ja.
Ja.
Men vi får se. Timo Soini som sagt dyker upp som presidentkandidat 2024. Simon Elo är på era vallistor i Esbo nästa år när det är kommunalval. Så
just det.
Tänk efter före.
Ja. Det är ett annat val på gång också i Sverige.
Mm.
Vänsterpartiet, Sjöstedt, Jonas Sjöstedt har ju varit partiledare ganska länge. Ska avgå i höst till partistämman. Och nu så kommer det komma en kvinna, vågar jag påstå. Men 100% säkerhet.
En Li Andersson?
En Li Andersson, ja. Och...
Ung, snygg, kompetent.
Ja, så. Ungefär så, ja. Och det ska bli intressant faktiskt. För det är också en så här... Vänsterpartiet sitter i en sits där de har ju fått ganska bra stöd i opinionen. Så vem som blir partiledare nu är ganska viktigt i den meningen att det kanske är liksom... Inför nästa val så kanske det här är den som ska lyfta det här partiet en gång för alla... Till att bli något mer än vad de alltid har varit. Vilket ju liksom en liten, om man är elak, liten gläfsande hund bredvid.
Vad ligger deras procent?
Jag tror de är runt 10 nu.
Det så.
Ja, om jag inte minns fel så visade mätningarna. Något sånt där. Vilket för dem är väldigt bra.
Mm.
Ju.
Finska vänstern aldrig kom över 10.
Nej.
I modern tid.
Jag tror svenska vänstern hade med Schyman, Gudrun Schyman, hade de nog 12 i alla fall någon gång.
I alla fall,
även om de hade kanske inte i val, men i alla fall i opinion.
Mm.
Och ja, hon var ju väldigt duktig på att dra röster. Nu var jag extremt diplomatisk. nu i alla fall så är det... Många tror att Ulla Andersson, en som har varit med i gamet ganska länge, skulle ställa upp. Men hon har nu beslutat att inte göra det.
Uh-huh.
Utan istället ställa sig bakom Nooshi Dadgostar. Extremt Star Wars-kompatibelt namn.
Snyggt, ja.
Mm.
Från vilken planet?
Ja, det vågar jag faktiskt inte spekulera om. Men i alla fall, att hon är rätt ung och och sådär. Kommer liksom, men då är det, var så roligt, för det var en artikel, en krönika i, eller en kommentar kanske heter, i Aftonbladet. Lena Melin är ju då politisk kommentator på Aftonbladet. Och hon skriver att hennes problem här, Nooshi Dadgostar, är att ingen vet vem hon är.
Well, där kan jag hålla med Lena.
Ja.
Jag är en av ingen.
Men det här tycker jag är roligt. Och extremt många jag har läst på sociala medier har tyckt att det har varit liksom, orättvist. Som att, liksom, som att det är ett problem att hon säger att ingen vet vem hon är.
Uh-huh.
Och jag kan tycka så här. Nej, men det är väl, jag håller med dig. Jag tror inte många vet vem hon är. Jag har hört hennes namn några gånger, men det är ju för att jag hänger på Twitter. Liksom.
Bara för er som inte kan utläsa vad Peter säger. Hennes namn stavas alltså N-O-O-S-H-I.
Ja.
Nooshi.
Mm.
Dadgostar.
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 Ja.
Så där.
Bra, det är verkligen butchidiserade du hennes namn.
Yep. Dadgostar. Member of the Riksdag.
Hon är vice ordförande också i Vänsterpartiet.
34 år gammal.
Ja. Hon är säkert jätteduktig i allt det där.
Här är ju Lea Andersson alltså.
Men jag kan tycka att det är ett jätteintressant val för vänstern just nu. Mer än vanligt så. Vem ska de bli? Vad ska det vara för parti? Ska de vara liksom radikala? Eller ska de vara regeringsfäga? Hittills har de aldrig fått vara det. De har inte sossarna aldrig ta in dem i regering. För att det har sett som liksom de kommunisterna.
Ja, finns det sådana längre?
Nej, men det finns nog radikaler. Om man ska vara mainstream-radikal i Sverige så finns det ju bara vänstern.
Mm, är det så?
Ja.
Ja, gröna lite för, eller miljö är lite för.
Ja, de är lite små, smygborgerliga.
För... Dessutom?
Ja.
Förutom att de är hippies liksom?
Förutom det. Ja.
Okej, här läser jag. Ulla Andersson kommer inte att kandidera, va? SVTs kommentator Mats Knutsson menar att detta snitslar banan. Mm. Jag vet inte om det är ett uttryck. Är det ett uttryck? Snitslar, eller är det snitslar banan? Snitslar banan för Nooshi Dadgostar som framtida partiledare.
Aha.
Va?
Ja, okej.
Okay. Ja, nu blir jag intresserad av uttrycket snitslar banan.
Alltså snitslar gör man väl typ när man...
Gör en schnitzel?
Nej, man är snitslig. Någonting är snitsligt gjort. Det är väl lite så att det är, liksom, det är som att...
Se, jag trodde jag kunde svenska, men
ja.
Det här har man överbevist igen.
Ja, nej, men jag är ju rikssvensk, jag kan ju lite bättre svenska.
Så är det ju.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Okej, Nooshi Dadgostar.
Ja.
Så, vad är, alltså, vad ska jag säga, oddsen är 1,2.
Jag kan känna så här att jag har inte hört någon annan som varit speciellt trovärdig som känns som. Och Ulla Andersson hade varit det. Men nu så vet jag inte vem som skulle vara det.
Cool.
Ingen man kommer ställa upp ens, det är jag nästan övertygad om de inte är liksom, Ali Spati var på, fick frågan vet jag. Om man vill ställa upp. Men jag tror att han förstår att...
Det är dags för en kvinna.
Det är dags för en kvinna.
Mm-hmm.
Och det kommer bli en kvinna. De har liksom inte haft någon sen Schumann. Och det är ett tag sedan trots allt. Så det är väl dags igen. Och ja, detta feministiska parti.
Ängelholm.
Ängelholm?
För det är Ängelholm.
Okej, jag tror man från Göteborg.
Ja, okay. Växte upp på Hisingen i Göteborg.
Okej.
Jag hade gissat på att hennes föräldrar skulle ha kommit från... Bosnien, men Iran var tydligen rätt svar.
Okej.
Okay. Cool.
Ja.
Det här ser jag fram emot.
Ja.
Att, hon har ju samma frisyr som Lea Andersson också.
Får jag göra en övergång som är hopplöst, värdelöst, men som ändå tänker försöka på?
Absolut.
Okej. Okay. I veckan så skrev jag en tweet där jag fick lite mothugg på som antydde att jag tänkte bara på män.
Allmänt eller i sängen?
Min feministiska ådra snitslade sig inte korrekt.
Ah.
Framåt.
Jag förstår inte vad det betyder, men...
Så här var det. Det var nämligen någon som skrev så här. Novak Djokovic vann Australian Open här i veckan. Det var hans...
Han är man.
Ja, han är man. Han vann sin 17:e Grand Slam-titel. Han slog i finalen Dominic Thiem, kan han uttala så, österrikare. Relativt, inte jätteung, 26-åring, men i alla fall. Han slog honom i finalen. Och poängen var, i den här tweeten som jag uppmärksammade, var att det var, jag tror det var 8:e året i rad som, 11:e året i rad som Det var två europeer i finalen.
Ja, lite som i fotboll för tiden.
Ja, och innan det så var det bara 8 gånger i historien två europeer i finalen. Och min fråga då var, vad fan är amerikanerna? Då fick jag mottugg som var...
Men har du aldrig hört om damtennis?
Exakt, nu vann ju den amerikanska hela turneringen på damsidan. Vilket jag då fick veta.
Och, så du talar alltså inte om bägge, både dam- och herrtennisen samtidigt?
Nej, det misstaget gjorde jag. Vilket är fair.
Nej.
Jag köper det. Fan, okej, fine. Liksom.
Jag borde säga att jag får intryck av att du talar om finalen i herrtennisen.
Alltså. Ja, det var ju det jag gjorde. Där. Och det var det som det handlade om i det här fallet. Men
då får du in Norsi i det här nu då?
Norsi, att jag uppenbart är en chauvinist helt enkelt.
Ah.
Men jag ska inte hålla mig för längre än poängen. Jag tycker att det var intressant av två skäl. Dels det här då med europeerna och vad fan är amerikanerna på här sidan. Mind you. På riktigt, fan, vad hände? Liksom? De var ju, kommer när vi var små, höll på att säga. Då var de ju överallt. Man ju jämt.
Allt. Pistol Pete.
Ja, Pistol Pete och Courier och Chang och...
McEnroe.
Ja, det fanns ju ett gäng, alltså. Verkligen. I guess, såklart.
Mm-hmm.
Och nu, nowhere to be seen. Mm. Och uppenbart är bara europeer som bryter om det här längre.
Tennis.
Ja. Mm. Och dels beror det ju på att de här som är duktiga... Man brukar ju tala om Big Four i tennis. Det vill säga Federer, Nadal, Djokovic och Murray. Murray är ju med på nåder i det gänget.
Det kan jag hålla med om.
Men de andra, de har ju alltså 20... Federer har 20 titlar, Grand Slam-titlar. Nadal har 19.
Inte illa.
Djokovic har 17.
Okej.
Okay. De prenumererar på det här. Det är ju verkligen bara de
som... Murray har typ 5 eller så.
Ja, max. Jag tror inte nästan så många. Dessutom så är det så att de håller på ett tag. Det är ju för att de håller på så länge så de kan vinna så här mycket. Och det är samma sak i fotbollen. Det har ju, killar som Ronaldo och Messi som verkar vara odödliga. Eller Zlatan för den delen. Vad fortsätter?
Ja, han är han 40 redan?
Ja. Eller nej, det är han inte. Han är ju född 81. Han är 40 för mig. Helvete. Ja. Fyller i alla fall i år.
Ja.
Eller
nästa år.
Så det är ju liksom... Det kan vara en förklaring att det finns ingen plats för någon ny. De bara äger liksom hela sporterna.
Så du menar man kan bara bli bättre och bättre up to a point liksom?
Någonting är det ju här, eller hur? Verkligen.
Åtminstone har de stretchat den här bäst före datumet ganska bra. Alltså.
Ja, jag kan inte... Alltså, ifall, återigen, på 90-talet när jag var ung så kan jag inte minnas att en fotbollsspelare var 35 var något annat än över. Och i slut.
Ja, jag försöker komma ihåg om det skulle vara det också. Det fanns ju sådana.
Det fanns ju målvakter såklart.
Precis, ja.
Sådana som, vad hette han i Englands mål?
Shilton.
Ja. Han måste ha varit 40 i alla fall när han spelade i landslaget.
Pete Shilton.
Ja.
Tredje Pete vi har idag.
Ja, sådär. Men så, jag bara, så det fascinerar mig som sådant. Att det liksom, det är som att de tar allt syre i rummet. Man fortsätter. Och det är klart att ett skäl kan ju vara att det finns så mycket pengar i sporten att man kan göra de här typerna odödliga. Det är jättejobbigt att ta fram en ny när man har en...
en cash cow. Så.
Ja.
Mm.
Någonting beror det på i alla fall.
Men sen kommer den ny igen.
Gör det.
Det gör ju det. Snart kommer det någon spanjor igen som bara visar, vet du, som är huvud högre än både Nadal och Federer.
Ja. Okej.
Okay. Ja. Ja. Så brukar det gå till.
Ja.
Eller en schweizare eller en, vet du, någon, fan, en svensk, vem vet.
Ja. Jag har en.
Vet du, någon särskild talang.
Får jag prova en jätteoprövad teori som jag har?
Mm-hmm.
Min tankegång är att eftersom det är så mycket pengar i sporten så har Europa liksom fått tillbaka det försprånget igen. Man brukar tala mycket om att förr eller senare måste afrikanerna ta över fotboll. Alltså någon gång kommer det komma ett afrikanskt lag och vinna VM. För att det är bara en tidsfråga. Uh-huh. De utvecklas i kapp och sen förbi. Lite som inom friidrotten. Liksom att typ, svarta löpare kommer bara åt upp sporten. Liksom.
Nu har det här med ekonomi att göra också.
Det är exakt min poäng. Att fotbollen har blivit så teknisk. Eller sporten har blivit så teknisk. att du liksom allt de resurser det krävs för att vara på topp, det liksom ligger bortom att ha talang. Det ligger liksom, du måste ha resurser att träna rätt. Det är dyrt att hålla en träningsanläggning som är modern idag. Det är liksom, du ska ha pengar att kunna göra rätt scouting, du ska ha rätt pengar att kunna liksom ta till dig rätt teknologi, allting som är runt om, vilket gör att försprånget blir bara större snarare än kortare, eftersom du har pengar. Och det är den enda teori jag har kring det här. Varför europeerna skulle vara så himla överlägsna. Det är samma sak med fotbollen. Fotbollen har ju dominerats av Europa jättehårt sista 10-15 åren.
Så är det.
Och det finns inget rationellt skäl till det. Det är inte så att vi föds som bättre fotbollsspelare.
Ekonomin.
Exakt. Samtidigt så är det ju så att om man tittar på fotbollslagen, klubblagen, de är inte fyllda med europeer.
Nej, det är sant också.
Så att det är bara på landslagsnivå som det syns. Och det måste ju vara därför att det är en resursfråga. Jag tänker på det när Sverige gick till VM-kvartsfinal då. Ett lag som Sverige med extremt begränsade resurser, eller inte resurser, spelare.
Talar du om 94 nu eller?
Jag talar om 2018.
Aha, ja, just det senaste, ja.
så gör man det liksom just för att vi har råd att vara så bra. Snarare än att vi är så bra. Ifall du förstår skillnaden.
Jag förstår, men
det är en oprövad tanke, jag förstår det.
Det fanns nog mer än pengar bakom Sveriges framgång där också.
Okej, okay, och vad var det då?
Nej, men det var ju att ni inte hade Zlatan. Det har vi ju talat om. Alltså, det här var ju din åsikt för 1,5 år sedan ännu. Alltså.
Ja, men jag har väl rätt att byta åsikt här, herregud. Eller glömma bort vad jag tyckte.
Ja. Samspelet. Var inte det som var grejen?
Jo, såklart. Ja. Men min poäng är att det finns en
jag köper
metodologi bakom det som inte är gratis.
Jag vill inte utesluta några bevekelsegrunder eller liksom inverkande faktorer på den här framgången.
Nej.
Men bara pengar räcker ju inte. Annars skulle vi ju ha Qatar i final också.
Bara pengar räcker inte.
Det handlar ju om infrastruktur. Det handlar om tradition. Det handlar om kultur. Ja. Det handlar om laganda och liksom förståelse för spelet. Och säkert att smörja domarna lite. Alltså.
Kanske.
Nej. Sverige var värd sin framgång.
Det sa jag inte att de inte var.
Nej, men jag lät antyda. Det kanske gick lite för bra för att vara helt okej.
Okay. Ja.
Men ja, jag är ju fan av England. Det kommer till fotboll, så att jag ska inte säga någonting annat än att
ja, men okay, case in point. För de lyssnare som orkar lyssna på mig en sekund till. Case in point. England, som alltid har misslyckats med andra jävla mästerskap. Mm. Och varför misslyckats? Det är för att de har trott att de är bra och trott att det räcker och tror att man är bra.
Mm.
In kommer en tränare som faktiskt tar till sig den nyaste tekniken.
Southgate.
Ja. Pang. Plötsligt.
Mm. Gick ändå inte hela vägen.
Nej, men det var ju för att de mötte ett jävla bra Belgien. Alltså.
Så är det. Det är ett fråga bara.
Oh.
Det blir spännande. Vi har ju ett EM att se fram emot i år också.
Mm-hmm. Som jag förut inte fick biljetter till, trots att jag ansökte.
Du fick inte?
Det är förmodligen rasism bakom det.
Jag kan inte tänka mig något annat. Jag känner att jag börjar tappa rösten här lite, men jag antar att innehållet är så pass intressant så att ni orkar lyssna på mig en halvtimme till. Nej, nu skämt jag naturligtvis. Något sånt behöver inte jag. Ja, det här... finns det något som känns pockande som man borde snacka om här ännu?
Jag har flera saker ifall du saknar innehåll.
Det är inte så att jag saknar dem, men det känns lite tungt att börja gå in på saker som att sälja ut naturliga vattenreserver och sånt här just nu.
Okej, okay. Ja, det var ett tungt ämne. Ja.
För att det finns alltså ett lagförslag för att förhindra att vi ska kunna sälja ut våra vattenreserver. Vi får se hur det utvecklas. Vi kanske inte behöver säga desto mer om det.
Nej.
Men ett intressant samtal som är för framtiden som vi kunde ha är kanske naturliga monopol just det.
Ja, absolut. Det är ett jätteintressant ämne och det är ju ett ämne som om någon av oss vill leka djävulens advokat så finns det ju argument för till exempel privatisering av världshaven.
Jag tror vi har varit där i något skede. Jag hade också en sån här grej som blev till en jävla stor grej på sociala medier. Som handlade alltså om en ny barkedja. Jag tror den är dansk ägd.
Mm.
Som heter Old Irish Pub. Har du hört om den här?
Nej. Det låter som sagt,
de etablerar sig på flera, flera ställen i Finland just nu och håller på att öppna barer. Deras image är alltså pinuppor på väggarna.
Ja, jag såg bilder från Åbo, just det. Mm. Ja.
Åbo, Lahtis, Helsingfors, Vasa åtminstone.
Ja.
Det är sådana stora jävla hallar, vet du.
Ja.
Sen har de haft från Danmark en konstnär som har ritat de här vackra
freskarna
på väggen.
Ja.
Med de här klassiska pin-up-tjejerna som sen blir liksom harassed av sådana här, ska jag säga, irländska guldgrävartyper.
Ja.
Och det här känns väl som ett ämne som är jättesaftigt på något sätt.
Ja.
Bara på grund av sin liksom otidsenlighet. Liksom. Det som, alltså, Danmark fortsätter förvåna mig. Har de inte internet där överhuvudtaget? Alltså? De verkar inte ha det. Alltså, de kan inte ha hört talas om MeToo i Danmark någonsin, va?
Alltså, vi kan beskriva bilden som var mest kontroversiell.
Mm.
Bara för att liksom ge det lite bakgrund här. Alltså, det är en bild som är en slags fresk nästan på väggen på en av barna.
Uh-huh.
Ja, med en ung kvinna i typ trålerklänning.
Uh-huh.
Det vill säga en sån här klänning som är ganska bred.
Men kort.
Och på marken ligger en gubbe.
Under henne,
ja. Och liksom lyfter på hennes klänning och tittar absolut in under hennes klänning.
Yeah.
Liksom. Nu ska vi titta på trosor.
Yep. Om hon har några.
Och det finns ingenting i den här bilden som är subtilt. Utan det är bara ren liksom. Hö.
Exakt. Yeah.
Ja. Och alltså, jag visste inte vad jag skulle tro när jag såg den här bilden. För att jag menar, det är precis som du säger. Det här är så otidsenligt så att man bara...
Ja, man blir lite med munnen öppen liksom, och undrar vad fan är det som pågår här. Är det här liksom en nästa generationens guerillamarknadsföring nu igen?
Ja.
Men de gick ju sen ut och sa att nej, det här är bilder av självständiga, starka kvinnor.
Ja, som... det brukar heta så.
Ja, men kolla, vad är det här för här, ställe egentligen?
Jag tänker så här, ja, men problemet med den här bilden är ju inte kvinnan. Hon kan vara självständig och stark. Skit vill jag. Alltså, det är väl inte det. Hon är ju fine. Hon gör ju ingenting. Hon bara hänger ju.
Men den lilla skäggiga tomten där. Liksom.
Exakt.
Ja.
Ja.
Ja. Så här skriver alltså The Old Irish Pub-kedjan om sina förhållningsregler.
Mm-hmm.
Snygg och saklig dresscode.
Mm-hmm.
Av gästerna. Alltså.
Mm-hmm, mm-hmm.
Och sen kommer du in och ser... människor på väggen som inte har kläder alls.
Fast det
till
har
exempel...
ju. Kläder har de ju.
Ja, visst. Kläder. Så här, till exempel militärkläder.
Ja.
Vad heter sådana här roader-kläder? Alltså roader jeans. Med det här som Soldiers of Odin går omkring med.
Va?
Sådana här, vad kallas de på svenska? På finska heter det reisitaskuhousut.
Okay.
Det vill säga cargo pants.
Cargo pants.
Ja, finns det ett svenskt ord för det?
Nej, man säger cargo pants.
Cargo pants går inte.
Uh-huh.
Nej, det får man inte ha. Eller sportskläder. Duger inte heller för att komma in där. Är inte lämpliga.
Okej.
Okay. Lämplig klädsel.
Är vi tillbaka i vår... Den här,
synliga tatueringar i ansiktet, på händerna eller i nacken är också okay. Förbjudet.
Vi är tillbaka i nationalkonservatismen här. Det är där vi är.
Lite så, va?
Ja, absolut.
Och så här skriver de alltså offentligt till sin publik, sin potentiella publik. Vid ingången kommer vår säkerhetspersonal att se till att dessa föreskrifter efterföljs och garantera en laglig trygghet.
En laglig trygghet?
Ja. Dörrmannen har rätt att förneka inträde av vem som helst.
Mm-hmm.
Som helst. Mm-hmm. Det är ju, det har de ju. Men sen kommer det så konstigt. I grupper på mer än 4 personer har dörrmannen rätt att neka inträde till enskilda. Ja. Utan orsak.
Ja, det har väl gjort i sin urminnes tid.
Eftersom varför man måste skriva ut det här.
Nej.
Vår säkerhetspersonal kan förneka inträde till vem som helst. Som de anser vara ett hot eller störande mot andra kunder. Även om ditt namn finns på listan. Du har en bordsreservering. Eller du råkar känna restaurangens personal. Är ditt inträde inte en självklarhet?
Inte ens man känner personalen alltså. Vart är vi på väg?
Jag vet inte varför man måste skriva ut sånt här.
Jag vet inte.
Och sen ännu som sista. Dessa regler gäller samtliga. Vad är det här för ett sätt att närma sig sitt klientel liksom? Vem vill du ha dit då liksom? Jo, du vill ha BMW, Audi, Mercedes chaufförer.
Du har något här. Du har något här. Fast, ja, jag vet inte. Ja, jag tänker att generellt så tror jag att det finns en publik för den här sortens barer, absolut. Men det är inte en publik som skiljer sig jättemycket från
det vill säga ett ställe där välklädda människor kan grisa.
Ja, ungefär så. Ungefär så. Men också, och här tror jag faktiskt är någonting som man glömmer lätt. Och det är, kommer du ihåg när köpcentret Klovi kom till Helsingfors?
1989?
Nej, alltså, vi pratar om nu alltså, typ för 5 år sedan. Att här är Helsingfors på Alexandersgatan. Det här i Glovet finns ett köpcentrum.
Alltså de byggde om?
Ja, de byggde om, precis, ja. Ja. Och de byggde om med de väldigt liksom, självsäkra orden att vi ska bara ha butiker. Vi ska bara ha...
Precis, high-end, ja.
Ja. Sen gick det typ ett halvår. Och de insåg att det var inte vad folket ville ha.
Nej.
Vi utan om de ville tjäna pengar så... Exakt, nu finns det Subway, Aleppa, matbutik. Mm-hmm. Och liksom, det är inte, vi pratar liksom inte Stockmans matbutik här, det är Aleppa. Det finns XXL, en enorm XXL. Inget fel på de butikerna, men det var inte deras målgrupp. Det var inte så det skulle vara.
Där finns också min ekipering.
Fine. Jag säger att de har säkert jättemycket bra butiker. Min poäng är att när en kommersiell verksamhet går ut med så här liksom, det här är den publik vi vill ha,
yeah,
så är det inte nödvändigtvis det som kommer hända.
Nej, det är nog inte om de får.
Nej.
Jag vet inte om det finns på sådana ställen som Lahtis, Vasa och sådana mindre orter, om det faktiskt finns ett liksom välbärgat, välklätt klientel som vill frekventera och fylla det här stället som ändå har 300 platser. Liksom.
Ja.
Vet du, det här, ja. Det här är ju någon slags den här briljant idé säkert som någon i Danmark har fått att nu ska vi liksom...
Självbilden tror jag bara är helt sned. Och nu är jag igen jättefördomsfull mot mig. Jag vet ju ingenting om de här barnen. Men jag föreställer mig ungefär samma idé som... De ser på sig själva ungefär som den här tankesmedjan i Sverige ser på sig själva. Att de är belevade människor i så här fluga som sitter och typ dricker fin whisky.
Dyr whisky?
Ja, dyr whisky. Ja. Men egentligen så är det allt utom just det.
Liksom. Ja, precis. Det kommer att vara ungdomar i sina... fucking race i taskohåsen och IFK-tröjor som går till de här ställena.
Det är fine, liksom.
Ja, men deras pengar duger ju tydligen inte.
Det gör de när man börjar liksom behöva pengar.
Jag blir lite orolig huruvida jag inte kan komma in här när det står det här om tatueringar. Men sen insåg jag att det handlar bara om huruvida du har dem på händerna,
ja, det är klart,
nacken
syns
eller ansikte.
Dina syns ju inte.
Nej.
Och jag kan inte ens föreställa mig dig omkring på stan utan tröja. Det finns ju liksom inte i något universum. En väldigt svår...
Jag är för kläder.
Ja.
Låt oss säga så. Ja. Vill du ha ett sista ämne ännu innan vi packar ihop för idag?
Jag tänkte på... vi brukar ju avsluta med lite fotboll. Och det kom en dom i Sverige nu som jag tyckte var så himla intressant. Det var en match mellan Elfsborg och Kalmar förra året.
Elfsborg och Kalmar.
Ja, i allsvenskan.
Låt som en rysare som jag vill säga.
En sån här match som alla har glömt. Utom det här skälet. Det som hände var... Elfsborg spelare gjorde mål. Och Elfsborgs klack blev glada. Och 3 supportrar hoppade ner på planen och firade med spelaren som gjorde mål.
Det kan man inte göra.
Det får man inte göra.
Nej, det är förbjudet på fotbollsmatcher.
Men man ser det ganska ofta hända.
Är det så?
Absolut, det händer med jämna mellanrum. Även i Sverige. Och i de allra flesta fall så orkar ingen riktigt ta det vidare.
Är det så?
Ja, det är ingen som riktigt orkar.
Så det är rätt vanligt i Sverige?
Ja, vanligt vet jag inte. Men tillräckligt vanligt för att det ska ha hänt då. Och de flesta gånger är det bara, okej, okay, whatever. Liksom.
Vi snackar inte om en liknande incident som den här dansken som sprang in och knäa domaren.
Nej, det är ju en helt annan sak.
Ja.
Terrortorben, vad han gjorde, det var ju att gå in och liksom försöka misshandla domaren.
Mm-hmm.
Det förstår jag skillnad. Det här är bara att de bara hoppade ner för att vara så glada. För att fira med spelarna.
I Finland ser vi ingen skillnad på, på de här två brotten. Alltså.
Nej.
Du gjorde ett brott genom att komma in på planen.
Mm.
Alltså är det carte blanche att mörda dig.
Ja.
Vet du?
Ja.
Du är liksom, ditt liv är inte ett värt efter detta.
Okay.
Efter att du har trätt in på planen. Vi har ju sett, förlåt om jag avbryter.
Nej, absolut.
Men alltså, vi såg ju under en finsk cupmatch här nyligen.
Mm.
där människor som var glada för att var det Ilves hade vunnit kuppen och sådär.
Mm.
Och liksom var på väg och störta planen.
Mm.
Väktarna var ju där. Före de här människorna ens hade liksom kommit till liksom kanten av att komma över så blev de pepparsprayade.
Ajta.
Medan de ännu var på sin lagliga sida blev de pepparsprayade.
För säkerhets skull.
För säkerhets skull. För att efter det så är de tvungna att döda dem.
Ja.
Om de hoppar över planen så vet du. God knows, vet du. Vad kan de göra? De kanske, vet du. Det är jag eller de, tänker
just det.
Ordningsmannen då.
Ja.
Så det är bäst att inte få en sån situation.
Nu vet vi att du har en viss speciell relation med ordningspersoner. Inte för att du är ute och liksom röjer på stan. Eller ens hoppar in på fotbollsplan. Utan för vad då?
Jag är principiell liberalist i den här frågan.
Okej.
Okay, ja. Man ska inte hänga på och övervaka folk. Anyway.
Jag
vill bara säga att det finns en kulturskillnad här.
De här tre supportrarna, till skillnad mot andra supportrar som var på plan, blev dömda till dagsböter. 140, 200 respektive 450 kronor i dagsböter.
Inte jättebra.
Nej, alltså jag kan tycka att det är ganska intressant. För att det som är så intressant med det är ju inte lagligt att inte veta att något är olagligt. Det vet vi ju.
Så är det.
Man kan liksom inte säga till polisen, sorry, jag visste inte om att lagen, jag visste inte att det var så här. Så.
Det finns ett latinskt uttryck för det här som jag inte kommer ihåg nu. Men...
Ja, det stämmer. Det får vi ta reda på. Men i det här fallet kanske sympatisera med de här tre typerna som på riktigt inte hade något ont uppsåt. De blev bara glada för att deras lag blev mål. Hoppade ner på plan och firade lite grann.
Mm.
Och så plötsligt ringer polisen och bara, hörru, kom till station. Jag skulle bli förvånad. Jätteförvånad.
Nu ska jag hitta det här.
Vad det heter för någonting? Jag...
Så här låter det. Ignorantia juris nocet.
Ja, där har du det.
Okunskap om lagen skadar. Nej, det var fel, va? Här är det. Ignorantia legis non excusat.
Okej.
Okay. Förlåt.
Okay.
Min latin är inte vad den brukar vara.
Nej, det är jag skäms lite grann. Jag känner att jag som inte visste vem Bellman var i början av det här avsnittet kommer inte kunna någonsin mer sätta mig på den här hästen.
Nej, just det.
För att jag kan ingenting längre.
Det är inte så att vi har så mycket att yvas med här, känner jag nu.
Inte jag heller. Min röst är också faktiskt att slut. Det är någonting med våra röster idag.
Jag hoppas innehållet hittills har behagat lyssnarna om någon har varit med oss så här länge. Vill du fälla ett omdöme om de här stackars människorna på fotbollsplanen nu?
Jag känner att här fotbollssupportrar som alltid är så otroligt starka i åsikter. Om det någonsin behövs en Kickstarter funding, crowdfunding för böter, så är det ju här. Men det kommer inte hända.
Ja, de ska vara glada att de inte blev dödade. De bor i rätt land.
Ja.
Vi drar punkt här då.
Ja, det gör vi.
Sätter streck och förhoppningsvis är vi tillbaka snart igen.
Det är vi.
Tack så länge. Tack för att ni lyssnade. Hej.
Här ser jag att du har stått där med. Jag kan förlåta.